Det finns två saker jag faktiskt inte diskuterar, om ni har märkt det. Politik. En annan sak, dopfrågan. De två sakerna har jag aldrig någonsin sett att det blir bara en massa bråk. För de som börjar prata mest kring de frågorna, det är ytterlighetsfolket. De är människorna som liksom har förmåga liksom till att samarbeta och hitta samförstånd kring sanningar. De är ju oftast tyst om. För när det blir för höga diskussioner så brukar jag i varje fall, det är klart jag är intresserad av vilken regering vi får. Men det är frågan om hur mycket man kan påverka. Jag brukar överlåta sådana där stora frågor till Gud. Det fanns andra stora frågor på för 2000 år sedan. Hur hade Israel då? Ja, de var ju ockuperad, färdig ockuperad redan då. Den nation som vi förföljer idag var ju intagen då av romarna. Romarna hade ju någon sorts samarbete med fariseerna i den nationen då. Och fariseerna var egentligen romarnas springpojkar kan man säga. De fick utöva sin religion mot att de gick romarnas ärenden. De fick inte vara allt för anstötlig. Så det var ju liksom lite, vad ska man säga, ja, svågerpolitik eller småmuter så där för att få det system att hålla ihop. Och när inte det gick som romarna ville, då drog de bara iväg och döda folk. Ja, vi har haft fler sådana regeringar i Europa. Nazisttyskland var ungefär likadant. Och hur det ser ut framöver för Israel. Det är nog lätt att inse vad som håller på att ske. Självklart önskar vi någonting annat, att det ska få bli fred för dem. Men det är faktiskt så att Guds ord säger inte det. Guds ord talar om att Israel ska snudd på utplånas en gång till. Så hur ska vår bön vara? Ja, följ den heliga ande, inte mig. Jag har inget svar att ge där. För helst vill man be om fred. Men om man vet att Guds ord säger att det kanske inte blir så, så hur ska man då be istället då? För vi får ju bönesvar när vi ber efter Jesu vilja, står det ju. Då får vi ju vad vi ber om. Så då måste vi förstå lite kring det här med Jesu och Guds vilja vi också. Det här hade Johannes gjort. Johannes döparen. Han levde i den här tiden när romarna ockuperade Israel. Och de väntade ju på en befriare. För folket var betryckta. Och de hade lärt sig väldigt mycket det som du nämnde här nu, Jonna. Att Gud ser till de betryckta på ett särskilt sätt. Och här var judarna under ett betryck. Och då har de en särskild översyn ifrån Gud. Han visar speciell omsorg mot de som är fattiga och förtryckta. De som utövar förtrycket, ja, de försöker han väl tukta. Och de som skapar fattigdomen, ja, de försöker han väl också tukta. Men de som är drabbade av det här, de är Gud för. Så tack vare, man förstår väl kanske inte det riktigt, men ju mer motstånd som Israel får, desto närmare kommer Gud att vara den nationens hjärta. Fienden tvingar Herren Gud att vara där. Gud kommer inte att låta vad som helst ske. Det kommer att gå till en viss gräns, sen är det tvärstopp. Och nästa gång som det kommer att ske, det är när Herren då sätter ner sina fötter på Oljeberget. Och då är det över för den onda tiden. En gång till kommer alltså den onde och hans hantlangare att besegras. Och denna gång kastas de alltså ner då i avgrunden i 1000 år. Så gå mot Israel och se vad som sker. Gå mot Jesus och se vad som sker. Det går nog ett visst antal år. Man kan nog hålla på att förstöra ganska mycket. Men det finns alltid en gräns någonstans där Gud träder in. Och då är det onda besegrat. Nu går jag tillbaka igen till Johannes då, som jag håller på att ramla bort ifrån hela tiden. Johannes döparen pratar jag om, inte Johannes evangelisten. Johannes döparen, han var ju lite igång han innan Jesus var så aktiv. Han höll ju på att skapa en egen liten rörelse kan man tycka. För han stod ju där i floden Jordan och döpte folk. Johannes döpte folk. Det är det som kallas Johannesdopet som han gjorde där. Och det dopet, det var ju nedsänkning i vattnet. Som man gör då. Rinnande sötvatten. Om det ska vara helt perfekt så ska det vara som i då. Alltså rinnande sötvatten. Ja, vi som har döpt sig i en bassäng då, inomhus i Pingstkyrkan till exempel, det är klorerat vatten. Det är ju sötvatten i och för sig, men det var ett särskilt rinnande. Så därför är det liksom bra med Bilsta. Det är rätt ställe för dig, tjejen. För de hämtar alltså genom en gammal ledning vattnet som de ska ha till dopgraven i en källa uppe i berget. Det går inte att få någon mer rinnande sötvatten än så kan han säga. Och sen då låter de det rinna bara sakta genom dopgraven så att det hinner värmas upp då. De har doppvärmare och sånt där då. Så det blir väldigt bra. Fräscht vatten. Och då, det är inte vatten ifrån Jordan. Det är det ju inte. Jag tror vattnet har samma källa så det spelar som ingen roll. Det kom från Gud allting sånt där. Men det roliga med Johannes, det var att han var precis före Jesus. Och han döpte folk med någonting som kallades omvändelsedop. Han gick ut som en profet som banade vägen för Jesus Kristus. Och hans dop gick ut på att förbereda för Jesus som kom efter. Det var ett omvändelsedop. Han sa det till folket. Omvänd er från era synder och låt döpa er så ni blir rena. Det var ett förberedelse. Där är många av oss kristna idag. Vi har nog omvänt oss från mycket. Men har vi gått nästa steg? Det finns ett steg till i det hela nämligen. Det är inte bara att vi känner till Guds bud och håller dem. Det är inte bara att vi lever moraliskt korrekt. Det är klart att gör vi det så har vi kanske lättare att möta den helige guden. Det är möjligt. Det kan vara mycket svårare om man är den värsta syndare. För då vågar man inte möta den rena helige guden. Men det brukar Herren lösa ändå. På något vis. Men Johannes han döpte så här. Och han följde sitt uppdrag oberoende av vad folk tyckte och tänkte. Och som jag sa lite skämtsamt så här. Han höll på att skapa en egen liten rörelse. Ja, en del människor trodde så. Vi ska se det i ordet sen. Men det var ingen egen rörelse. Det var bara ett steg till i det som skulle leda till Jesu Kristi gärning. Han följde sin Gud. Om vi läser i Matteus 3:11-17. Det här handlade om Johannes döparen. Från vers 11. Då är det han som säger så här. 3:11. Till 17 ungefär. Matteus 3:11. Så ja, bra. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastgovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i eld som aldrig släcks. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det se. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se, himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Här har vi de här skillnaderna. Som vi faktiskt kan se ganska mycket i vårt land idag också. Jag menar, Johannes dopet handlar om ett omvändelsedop, det vill säga att lev korrekt, lev riktigt. Men vi vet idag att det går inte att göra det. Det finns ingen människa som kan leva upp till hela Bibelns budskap i sig själv. Det är fullständigt omöjligt. Det är rena dårskapen att försöka. För då kommer du dö. Det vill säga att bokstaven dödar, men anden ger liv. Och det är det här som Jesus kommer med. Och när han säger så här, då kommer han till Johannes för att döpas. Och då måste man ställa sig frågan, finns det någon här som tror att Jesus skulle behöva bli döpt? Behövde han bli renad från någon synd? Nej. Behövde han omvända sig från någonting? Nej. Det var ju han som hade instiftat allting. Han var ju bara lydig fadern. Han visade bara oss som ett exempel. Gör så här. Det här hör rättfärdigheten till. Det gjorde han. Han visade oss hur vi skulle göra. Det hörde rättfärdigheten till. Och hur kan du göra det? Jo, det första som jag pratade om, det var Johannesdopet. Det gick ut väldigt mycket faktiskt på egen kraft. Omvänd dig från dina synder och låt döpa dig så att du blir förlåten. Okej, dopet fanns där också och förlåtelsen fanns där också. Men sen då efter det? För när man går vidare här så kan man se Paulus igen då. Kan man läsa lite om honom i Apostlagärningarna 19. När Paulus gick ut, då var ju Jesus redan korsfäst. Det här var ju en tid efter. Då fanns det en grupp i Efesos som, va? Ja, förlåt, jag har inte nämnt det än. Men Apostlagärningarna 19, jag ska bara ge en bakgrund. Då fanns det en grupp i Efesos som var döpta på Johannes dopet, med Johannes dopet. Dit kom Paulus. Alltså det var några så här som trodde att det kanske räckte med intellektuell kunskap. Att tänka rätt, att göra rätt. De kanske tänkte så. De hade blivit förlåten för sina synder. Men vad hade hänt efteråt? Men här kom alltså Paulus till dem. Och då ska vi läsa om det ifrån första till sjunde versen då i Apostlagärningarna 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus. Sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens först hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågar han: vilket dop blev ni då döpta med? De svarar: med Johannes dop. Och Paulus sa då: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. Här förklarade Paulus sambandet. Det dop ni blev döpta med gick ut på att bereda vägen för den ni ska tillhöra. Johannes kan inte frälsa någon människa. Kunskapen om synd, kunskapen om behovet av förlåtelse kan inte frälsa någon människa. Jesus Kristus kan frälsa någon människa. Det var det Johannes gick ut och döpte för. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. Alltså här kommer Paulus till ett sammanhang där de var kristna, kan man tro. Åtminstone trodde de på ordet. Och i Efesos då. Och han upptäckte att det är någonting som inte stämmer riktigt här. Det är korrekt allting, de säger rätta saker, de har rätta åsikter, rätta värderingar. Men det stämmer inte. Jag tror att Paulus tänkte ungefär så. Han frågade sig så här, han tog ni emot den heliga ande? Han märkte någonting saknades här. Kunskaperna fanns, men någonting saknades. Tog ni emot den heliga ande, frågade han. Och så kom det fram, när vi döptes med Johannes dopet, vi vet inget mer än så. Nej, men vi tar ett steg till. Vi tar ett steg till. Låt döpa er till Jesus Kristus och ta emot den heliga ande. Var inte rädd för den heliga ande. Han är livsnödvändig för, han är själva sigillet för vårt eviga liv. Alltså vi kan alltså göra som de här. Har de blivit döpt av Johannes dopet, så har det ju naturligtvis Johannes som högaktar Jesus. Naturligtvis har Johannes undervisat dem om Guds ord. Absolut. Men de som har tagit emot det har missat en sak. De har hållit fast vid Johannes. De har inte lämnat sig till Jesus. Och det här påtalar Paulus. Låt döpa er. Och så ska ni få den heliga ande som gåva. Det finns två stycken komponenter som alltid är förknippade med ett riktigt dop. Det ena är vatten. Och det andra är löfte från Gud. Två saker. Vatten och löfte. Gud bryter inte sina löften. Och vad är det för löften då? Jo, löftet är så här. Att om du döps, då har du ju först fått lite insikt i att du har behov av syndernas förlåtelse. Du har misslyckats ett antal gånger i ditt liv. Du har gjort dumma saker emellanåt. Du har insett att det här är inte bra. Jag måste få förlåtelse. Och när man får förlåtelse, då blir man också renad från det skräpet. Och så som ett resultat av det så låter man döpa sig. Skillnaden mellan Johannes dopet och det, när man döps till Jesus Kristus. Det är frågan om omvändelse eller få det som behövs för en sann omvändelse. För om jag försöker i egen kraft att bara ångra mig. Att bara omvända mig. Så kommer mitt eget jag att stärkas. Min egen kraft är med. Och visst kan det bli bättre på ytan om jag har de sakerna. Men det är det New Age-folket håller på med. De sysslar med kötsliga självförbättringar, brukar jag säga. Att det är liksom det på ytan som är det viktiga. Sen kommer man in i det här som många äldre kristna har upplevt många gånger. Att när man gör något fel så finns det någonting annat som träder igång. Någonting från himlen. Det bränner till i hjärtat och man ångrar. Man gjorde fel, man ångrar sig. Men då är det inte vi som håller på. Då är det den heliga ande som håller på. Och då går det på djupet och då blir det äkta. Jag kan alltså hålla på. Ni vet, som om jag skulle vilja synda riktigt, så är det frågan om, har jag Guds fruktan? Eller vad är jag rädd för? Vem är herre? Vem är överhet i mitt liv? Jag kan göra mycket dumt och tycka att det gör ingenting så länge inte människor märker någonting. Ja, men då är det ju människorna som är min domare. Då är det ju där jag har min fruktan. Men när jag känner Gud, då vet jag liksom att hur ska jag kunna dölja någonting för han? Det kommer jag inte undan någonting. Han kan varenda millimeter utav mig. Så när han då träder in sen, alltså det här med när vi döps till Jesus Kristus. För löftet är att vi ska få den heliga ande som en gåva. Och vi har undervisat tidigare om att den heliga ande som står för helgelsen. För när vi har blivit döpt, det är inte så att vi ska vara färdiga produkter när vi går ner i dopet. Det är inte det, sån omvändelse är inte möjlig. Då behövs inte Jesus längre. Jesus stod ju för våra synder. Vi döps till hans rättfärdighet så att vi har någon sorts rättfärdighet. Annars hade vi ingen. Så vi kan gå vidare i livet. Vi är en ny skapelse. Det sker en förnyelse inifrån och ut. Och den kommer. Men inte av egen kraft. Den kommer på grund av att den heliga ande tog sin plats hos mig i dopet. Det är också så att många människor har fått helig ande innan dopet. Den första församlingen startade ju sig så. Där kom helig ande först. Och så vart dopet sen. Men båda bitarna behövs. För dopet leder till det där. För om jag då ska tänka med konsekvenserna. Är det ett sånt dop som Jesus Kristus pratar om? Att vi ska ha ångra oss helt och hållet, ja, men det är väldigt mycket vi ska ångra i så fall om vi tittar ärligt i våra liv. Ja, då är vi redan färdig när vi döps. Då är inte jag döpt, kan jag säga. För jag har alltså blivit döpt av Kristus när jag förstod att jag behövde. Jag förstod att jag inte förstod. Jag förstod att det fanns något som var större än mig. Och jag behövde den hjälpen. Jag var så förvirrad. Då vände jag mig till Jesus. Och tog emot han och vart döpt och frälst. Sen efter det har ju Gud börjat och tagit ut med saker. Allt det var minsann inte någonting som var färdigt innan. Så omvändelsedopet, det har inte fråga, det är egentligen inte fråga om ånger där heller. Även om jag sa så sa jag fel då. För att om vi tänker så här. Jag hade en profetia en gång som jag skrev ner. Som handlade om just omvändelse. Och det gick ut till, vad tänkt för svensk kristenhet. Det gick ut dit tror jag, hamnade väl där du skulle. Och då var det en som bad mig förklara, vad menar du då med omvändelse? Och då blev jag arg på karn. Så liksom, du kommer hit och tror att det är en profetia från Gud och frågar vad jag menar. Jaha, då ångrar han sig då. Han formulerar om frågan. Kan du förklara vad omvändelse är då? Ja, det kan jag göra, sa jag. Att omvända sig från sina synder, det är en sak. Det är detaljer i det hela. Men vad Gud är ute efter nu, det är frågan om vilket håll är jag på väg i mitt liv? Om jag tänker så här. Där är Kristus. Och så går jag åt det här hållet. Det är en och det är en. Då behöver jag omvända. Nu har jag vänt om. Jag kan fortsätta gå på samma sätt. Men då kommer jag närmare Kristus. Det är så alltså riktningen i mitt liv, det är frågan om, med omvändelse. I vilken riktning rör jag mig? För vi får inte utesluta Guds fullständiga seger över allt ont på korset. För om vi tänker så här att, har ni hett sirap någon gång på ett grästrå eller något sånt där sött och stoppar ner i en myrstack? Och så drar man upp det där grästrå sen. Så är det tusentals myror på den där, hur den gick till. Jag gjorde så när jag var liten i alla fall och tyckte det var jättekul. Och, men, så där kan man tänka sig kring Gud också. Inte, ja, förstå, ni måste förstå bilden. Snälla. Att när Gud kommer att hämta hem sitt folk. Då har han stoppat ner ett sånt där klistersnör av något slag. Så att alla som en gång sa ja till Kristus och har levt kvar i det. De sitter fast någonstans på det snöret. En del liksom har helgats mycket. De sitter väldigt långt upp på den stegen. Andra de har nyss börjat eller de har ramlat ner och börjat om och hållit på. Men alla som sitter fast på snöret kommer upp. Oberoende av moraliskt tillstånd och syndakatalog. Frågan är, sitter vi fast på snöret? Håller vi fast vid Kristi rättfärdighet? Eller lever vi i Johannesdopet som går ut på vår egen rättfärdighet? Det gör faktiskt det ganska mycket. Alltså frälsningen fanns inte på det sätt när Johannes döptes. De förbereddes för att ta emot Jesus. Och det är Jesus som är frälsningen. Det är skillnaden mellan de här två dopen. Så vatten har vi gott om i det här landet. Det är tur vi inte bor i Sahara, för då hade vi andra problem om någon ska bli döpt. Men vatten har vi gott om här. Och vi har ingen dopasäng, men då åker vi ut till Bilsa istället. Vi får låna där. De ordnar det åt oss. Schysst folk. De har samma målsättning som oss, nämligen att folk ska till himlen. Och därför så döper man folk till Kristus med glädje där. Och inte till församlingen. Man kan lägga sig i församling om man vill, men det är inte kravet. Dopet är att man döps till Jesus Kristus. Inte till någon organisation. Sen kan det vara praktiskt av andra skäl att tillhöra någon sån någon gång, men det är en helt annan sak. Jag har två bibelställen där båda pratar om att vid dopet så kommer aktiveras också Guds löfte om att den heliga ande kom då. Det ena var här, de alldeles nyss läste, Apostlagärningarna 19 och 5. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring 12 män. När Jesus döptes så sänktes den heliga ande ner som en duva. Så att alla människor kunde se att här var det något annorlunda. Sen har vi då Petrus. Om man tittar på Apostlagärningarna 2 och 36. Det är Petrus då som pratar. Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Så både Paulus, Jesus och Petrus har visat på det. Och då kan man ju fråga då, ställa sig frågan: behövs det ett dop egentligen? När folk ändå blev döpt i heliga ande innan. Första församlingen startas ju så. Ja, jag vet inte. Men nu har Gud sagt så. Och det är hans lärare vi har att hålla oss till. Och han pratade om dop. Han visade vägen själv genom att låta sig döpas. Så vilka ska vi då vara och hålla på att ifrågasätta det om vi skulle vilja? Det finns ju rörelser som gärna ifrågasätter dopet. Nej, tack. Gud vet vad han gör. Och han har gjort något åt oss. Och vi behöver bara följa den vägen då. Så den heliga ande får man som gåva. Och då kan man ju tro så här att den heliga ande då ska börja på profetera i parti och man ut och tala i tungor, så jag måste skämmas livet ur mig eller någonting sånt. För du, den dag du börjar på att tala i tungor så kommer du inte att skämmas för det. Du får en vishet och frimodighet i dig också. Profeterar så kommer du att upptäcka att det stämde väldigt bra det där. Och heller frimod och gör det lite ofta än inte alls. Man kommer nog liksom att dra iväg åt fel håll någon gång. Det är bara så. Men det är så man får lära sig. Det finns en balans i det där också. Det är inte lämpligt att tala tungor jämt. Men när man är för sig själv och med Gud, så är nog det språk jag mest använder mig av. Och jag har lärt mig det att det är den heliga ande som bor i mig som talar med fadern. Och det finns ju ingen bättre kommunikation än så. Och det jag behöver veta av det samtalet, det får jag reda på. Men det mesta behöver jag inte veta. Och jag är en sån här som inte vill veta för mycket. Jag tycker det är jobbigt att gå och veta saker om folk till exempel. Så jag behöver inte veta. Men samtalet pågår av den heliga ande som bor här. Varför ska jag hindra det? Det är säkert kloka saker som talas, även om inte jag har en aning om vad som sägs. Men det kanske behöver sägas. Och många gånger så uttrycks ett tungotal då som jag själv upplever som att det här är en frustration för någonting. Tur jag inte använder några egna svenska ord, för det lät inte så bra. Det får låta lite konstigt istället. Men det blir som att det lättar trycket. Och det finns kanske saker och böner, ämnen som jag går bär på och som jag gärna skulle vilja be om. Men kanske jag, mitt eget sinne, inte tycker det är så korrekt och lämpligt. För ibland så är man ju lite moralisk av sig också. Och då kan det vara till hinder för det. Ja, men låt anden be. Det står i Romarbrevet 8. Med outsägliga suckar pågår den bönen dygnet runt. Mellan den heliga ande i mig och djupen hos Gud. Alltså den kommunikationen får vi ha efter att vi har blivit döpt till Kristus. För då är vi en del i Kristus. Och det är hans rättfärdighet som räknas för oss. Ska vi titta på vår egen? Då får vi döpa oss varenda dag. Vi har ingen egen rättfärdighet som håller måttet för något. Men vi får helt gratis och fritt Kristi rättfärdighet. Vi skulle göra allt som hörde rättfärdigheten till, sa ju Jesus. Därför döps vi. För att Jesus har sagt det, och att vi ska förstå rättfärdigheten har jag ifrån Kristus. Det är hans tillstånd som nu räknas för mig. Och renare än så går det inte att bli. Men sen efteråt så kommer vi ha ett kött. Men då står det i Romarbrevet så här att visserligen är köttet dött, men anden lever. Så den domen är också redan uttalad, kan man säga, från Gud. Och det går inte att säga att det inte är sant. För nu tror jag att våra kroppar och allt är kötsliga. Det stannar kvar på den här jorden den dag vi avlider. Inte följde med någonstans. Men det andra, den inre människan, den har utvecklats hela tiden i den här kroppen. Och kommer som ett, ja, färdigväxt, tror jag inte, till himlen. Men som ett skapligt embryo till himlen. Och få vara där i en fantastisk härlighet tillsammans med Gud i en hel evighet. Det är som en fjäril. De startar som en larv. Och sen när det har spräckts, då kommer det ut en vacker härlig fjäril. Ungefär så kan man tänka om man vill ha en bild. Det är inte här vårt rätta liv är. Nej, vi är på väg till vårt rätta liv. Det här är viktigt, det här livet här. Men det är inte här vi ska rota oss. Alltså, i ordet så står det att vi ska lösgöra oss från de jordiska bindningarna. Ja, dopet är ett medel till det. För när du får heligande efter dopet, då är det de himmelska bindningar som börjar på att påverka dig. Inte de jordiska som du hade innan. Du blir friare och friare för varje dag. Så länge vi går med Jesus. Och omvändelsen, ja, det var som jag beskrev. Det är frågan om riktningen i våra liv. Inte syndamängden. Riktningen. I Jesu namn. Amen.